Jesu namn. Amen. Varsågoda och sätt er. Och tack så mycket för så härlig lovsång. Visst var det härligt? Ja, ska vi bara applådera dessa underbara. Familjen Runeus med team. Så härligt. Yes, vi går ju in i ett nytt tema. Herre, lär oss att be. Vi tror på bön i den här församlingen och efter vår Sion 100 år så blev vi så taggade på att Sion är ett bönens hus. Och därför vill vi växa i bön. Det har verkligen satt sig i våra hjärtan. Så därav tror jag också att den här bibelläsningsplanen heter Lär oss att be. För vi vill verkligen groda in oss i det här. Vi vill lära oss mer. Och det här med bön kan bli en kramp. Det kan vara ett negativt laddat ord för en del, medan det är ett positivt laddat för andra. Och jag tror att Gud vill att det ska vara ett positivt ord för var och en av oss. Och man kan ha väldigt dåligt samvete. Jag ber för lite. Och skulle jag ta en handuppräckning, vilket jag inte ska göra, så tror jag att vi ska få några handuppräckningar på att man känner att man ber lite för lite. Och det känner många. Oberoende hur nära man går Gud så kan man känna att det finns mer. Och ja, vi har olika erfarenheter. Och när jag bad inför den här gudstjänsten och den här predikan så var det som att det ord jag, som bara kom i min ande var communion, gemenskap. Och jag tror det är det som bön handlar om mest. Gemenskap med Gud. Och jag har fått en rubrik med det fördolda livet med Gud. Och jag säger inte att jag är expert på det här området. Jag tar några stapplande steg, men jag vill växa i detta. Jag vill förstå mera. Och den är att få predika om det här. Och jag tror vi behöver börja här när vi talar om bön. Jag tänker att det här är ju en perfekt start. Att börja här. Och min första punkt idag är Gud inbjuder oss till gemenskap. Det är ju så att Gud är allsmäktig. Han är full i sig själv. Han behöver absolut ingenting av oss. Det finns ingenting som du och jag kan producera som han behöver. Ingenting. Han är liksom helt allsmäktig. Och ändå så vill han ha gemenskap med oss. Det är ganska ofattbart egentligen. Och det är verkligen svårt att omfatta på något sätt att det här kan vara sant. Hur intensivt Gud egentligen längtar efter var och en av oss. Inte kanske som grupp utan personligt. Han längtar efter gemenskap med dig och med mig. Ännu mer. Och jag tror verkligen att vi är skapta för detta. Han skapar oss för att ha en relation med honom. Och vi kan se redan i första Mosebok i skapelsen. Då Adam och Eva lever där i harmoni med Gud. Han kommer ner i Edens lustgård. Han kommer ner där och umgås med dem. Och har förtrolig gemenskap. Men synden kommer in. Och då blir det så svårt. Då gömmer sig Adam och Eva för Gud. För de är drabbade av skuld och skam. Så de gömmer sig istället för Gud. Och i första Mosebok 3:7 så går en fråga ut av Gud. Han frågar, var är du? Och eftersom Gud är allvetande så tror jag ju att han vet under vilken buske de sitter och gömmer sig. Jag tror att han har full koll på det. Jag tror att frågan går ut, var är du med ditt hjärta? Och jag tror att den här frågan går ut genom hela Bibeln egentligen. När man läser Bibeln så ser man den här frågan på något sätt i allt som Gud säger och gör. Var är du? Och den går ut också till oss tror jag idag. Guds hjärtas fråga. Han söker vår uppmärksamhet. Han söker en dialog med oss. En kärleksfull relation. Och hjärtan som hänger sig till honom. I Matteus 23:37 så är det ju ett så fint ställe där han talar ut över Jerusalem. Men han säger, hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Men ni vill inte. Vilken sorg. Alltså, Gud säger, jag vill ha gemenskap med er. Men vill vi ha gemenskap med han? Det är en sån härlig hjärtas bön. Liksom kryp in under mina vingar. Kom, låt mig omfamna dig. Det läser jag i det här. Men sen tar ju Gud då initiativ. Det är han som tar första steget. Han tar initiativ för att upprätta relationen med dig och mig. Och sänder sin son Jesus Kristus, sitt barn, in i döden för att återupprätta denna relation. Det är ett dyrt pris för att du och jag ska få komma nära Gud. Och på det här sättet så kan vi ha en relation med Gud utan skuld, utan skam och utan rädsla. Wow. I Johannes 17:3 säger Jesus så här om att känna Gud. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så han säger, detta är det eviga livet, att vi kan ha, att vi har en personlig relation med Gud, att vi känner honom. Och den här versen blev väldigt levande för mig här i vintras när min mamma gick bort i januari. Och när man bearbetar sorgen så tänker man, ja, hon dog ensam på natten i ett ålderdomshem, i ett rum. Och man fantiserar hur det kunde ha varit. Det gör man ju, man tänker på det. Och då tänker jag bara, men hon var inte ensam. Utan det var någon som tog hennes hand. För att hon kände Gud. Och hon kände igen honom. Det har jag hört när jag har bett med henne. Hon kände Jesus. Och det blev bara som en liksom som längtan i mig. Jag vill också känna Gud på det sättet. Jag vill känna Jesus på det sättet. Så när min stund kommer, då kan jag ta honom i handen. För jag känner honom. Och vi ska gå till den här dagens vers som Jesus talar om i bergspredikan. Den här versen var i 1 juni i vår bibelläsningsplan. Där Jesus talar om rätt sorts bön. Och den här citerar ju, eller läste ju Benjamin här nu alldeles inför bönen som vi, när vi bad här i gudstjänsten. Matteus 6:5-6. Rätt bön. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Alltså när du ber. Alltså där ett grekiskt ord som heter prosesomai, om ni ursäktar min dåliga grekiska, som betyder att man talar i förtrolighet. Den här bönen handlar om en förtrolighet med Gud. En intim bön där vi kan ha ett samtal och umgås med Gud. Och inte som hycklarna som älskar att synas inför människor, utan ett äkta kristet liv utan fasader. Och du kan be till din far. Jesus talar om att ni kan komma till min far som är er far. Han talar om en närhet. Så som det är tänkt att en pappa ska fungera. Som älskar sitt barn. Som vill sitt barns bästa. Han vill vara med dem. Han vill glädjas. Han är stolt över sina barn. Och det är det som Jesus säger. Ja, de älskar att be de här hycklarna. Det är ju kanske bra, men det är ju inte därför man ska be, för att andra ska se. Och när han talar här om att gå in i din kammare, så finns det ett till grekiskt ord som inte är lika svårt att säga. Tameion. Och det här beskriver ett inre rum, en kammare där de mest värdefulla gåvorna och tillgångarna i ett hus förvarades. En skattkammare, ett privat rum där inte andra fick gå in. Och här talar ju Jesus om vårt inre. Om det innersta. Inte direkt om en fysisk plats. Och det här ordet tameion har också ett verb som betyder, som är temno och det betyder att dela och fördela. Så det betyder att i det här rummet så fördelas gåvor. Man distribuerar gåvor och rikedom i det här rummet. Och när det handlar om vårt rum där det fördelas rika gåvor, så lovas det någonting till oss som kommer nära honom in i den här kammaren. Någon slags rikedom från Gud. Och han säger att när du går in här så ska din far belöna dig. Han som ser i det fördolda ska belöna dig. Och den här belöningen så är någonting som är offentligt. Det är en öppenhet över den. Så när du tar tid med Gud och det blir när du umgås med honom i hemlighet, så kommer han att belöna dig offentligt som en öppenhet. Andra kommer att se det. Det kommer att synas. Det kommer att synas och märkas. Han säger stäng din dörr. Därför att det här är en stund mellan dig och han. Ingen annan ska störa. Han har saker han vill säga dig. Som ingen annan behöver höra. Han vet vad du behöver. Och han vill tala personligt till dig. Vad du behöver höra. I Johannes 14 och 17 så säger Gud så här, eller Jesus så här: ni känner honom, alltså fadern, för han förblir hos er och han ska vara i er. Och hur är Gud i oss? Jo, när vi ber så är han ju inte uppe i molnen någonstans, utan när vi säger ja till Jesus så får vi en på nytt född ande på vår insida. Och där, genom den helige ande, så bor Gud. Han väcker det, och det är rummet där du kan umgås med Gud. Väldigt nära. Vi är tempel för den helige ande. Hans närvaro finns på vår insida. Och så kommer vi till vers 7 här i Matteus 6. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Men var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så Jesus säger, ni behöver inte be som de som inte känner mig. Som tror att de ska bli bönhörda, för de talar så väldigt mycket och har så mycket att säga. Utan ni ska tala till er fader, er pappa, er himmelska pappa som vet allt om er. För han har skapat er och han vet var du står i just nu. Han vet dina innersta behov. Tror jag till och med bättre än vad du vet själv. Och han vill tala till oss. Och han vill fylla våra behov. Men han vill inte att vi ska bara komma till honom och säga, men Jesus, du ser det här och du ser det här. Och vi kommenderar Jesus att gå hit och gå dit. Och sen kommer det här till mig. Och vi sätter Jesus i hårt arbete ibland med våra böner. Och sen går vi ut. Istället för att komma ihåg att, hej, vi ska ju ha gemenskap med Gud. Vi behöver inte säga allting. Vi behöver lära oss att höra och tala med Gud. Som att vi söker hans händer men glömmer att söka hans ansikte. Men vi behöver lära oss att älska honom. Och jag tror att bönelivet kan bli väldigt torrt när man ber till någon som man inte riktigt känner. Och när man, som man tänker att han, nu måste jag be och nu måste jag säga det där så att han säkert har koll på det här nu. Och jag ska ju be om det och det och det och det och det och det. Och det. Men jag tror liksom att då blir det bara knastort. Men om vi börjar med det att sitta kanske ner hos Gud och lära känna honom och låta honom komma riktigt nära, då händer någonting. Och då växer en längtan att be på ett helt annat sätt. Jesus säger, kom till mig i Matteus 11 och 28. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Det finns en inbjudan att komma och dörren är ju öppen. Genom det som Jesus har gjort. Och han säger, bli kvar hos mig. Vi kommer till punkt 2. Och det punkten är en närhet som förvandlar. När man kommer nära Gud så händer väldigt mycket saker. Och jag tänker ju att vi har alla lite olika erfarenheter av vad Gud gör när han kommer nära. För vi har lite olika behov. Men jag har nu nämnt några. Men saken är ju den att ju mer man umgås med någon person, desto mer blir man lik den. Och jag är helt säker på att jag har förändrats när jag umgås med min man som jag har känt sedan jag var 16 år. Jag har blivit lite lugnare, det skulle jag vilja säga. Han är ganska filbunkig av sig och jag har blivit lite lika. Lite grann. Och så är det ju. Och när jag känner Tom så... Ja, men det har ju gått under tid här, lärt känna honom mer och mer. Och är det så att vi är här och han säger någonting, då är jag helt säker på att fast jag skulle blunda så är jag helt säker på att jag skulle veta att det är han. Därför att jag känner hans röst. Och det är möjligt att lära känna Guds röst i sin ande och känna igen den mitt i vilket rum som helst när vi blir känsliga för hans ande. I Johannes 15:9 säger Jesus, så som Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Alltså jag tror att vi, alltså kärlek är något av det största som jag tror vi möter hos Gud. Han älskar oss som ingen annan. Och det här är en kärlek som inte är en sån som finns mellan människor, fileo. Som är en kärlek som du och jag har för varandra. Eller du och din man, eller du och din kvinna. Utan det här är en agape-kärlek som är en fullkomlig kärlek. Den är fullkomlig. Den är rik, utgivande, osjälvisk, villkorslös. Den har ingen villkor på sig. Det finns ingen stämpel. Du gör det där så gör jag det där för dig. Det finns inget sånt där. Och jag tror att när vi kommer nära honom så ser vi vem vi verkligen är. För i det här livet så tror jag vi hamnar i många olika rum. Och egentligen så söker vi hela tiden efter en acceptans. Att bli bekräftade där vi går fram. Och vi behöver anpassa oss för att passa in i vissa rum. Och ibland bara sätta sig de där liksom labels. Allt det där som vi behöver vara för någon annan. Sätter sig på något sätt i oss. Och så börjar vi leverera. Jag tänker, nu ska vi leverera. Och det blir så tungt. Och det här kan också forma självbilden på ett sämre sätt också. Om det går riktigt långt, om man bara försöker behaga andra människor. Och det finns många, jag tror vi alla kanske har en liten brusten självbild, ända tills Gud får hela den när han kommer nära. Så när vi kommer väldigt nära honom så blir det en sån bekräftelse av den vi är, att vi är ett Guds barn och att vi är sedda, vi är bekräftade, vi är älskade. Det säger någonting om vår identitet. Och det här, just som ja, våra masker faller helt enkelt av, för det är en kärlek som inte dömer oss, utan som sätter fri. Det är ju helt fantastiskt. Tänk att det finns en sån kärlek hos Gud. Och tänk att det går att gå med hans närvaro som är så underbar på vår insida, utan att sätta sig ner och ta emot den. Jag blir lite taggad, känner jag. Den värmer våra hjärtan och uppmuntrar oss på ett sätt som är helt underbart. Och eftersom vi går här i den här brustna världen så behöver vi hela tiden om och om igen. Det räcker inte med en gång. Vi behöver hela tiden få ta del av den här kärleken. Den väcker också alltså, en längtan av att bli nära och komma återigen. Ju mer vi upptäcker den och upplever den så dras vi till den. Gud vill ha vårt hjärta. Han är inte så intresserad av vår CV. Det finns mycket vi kan göra. Och det väcker också en tillit och en förtröstan på Gud som han längtar att vi ska ha. Han vill att vi ska lita på honom och räkna med honom. Och den kommer när vi sätter oss ner och upptäcker vem han är. När hans kärlek kommer nära så blir det liksom... Det blir liksom, jag vill bara göra som han säger. Och så tar vi nummer två här. Vad vi möter när vi kommer nära Gud är också hans helighet. I första Thessalonikerbrevet 5, 23-24 säger han, må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Så när vi kommer nära Gud så möter vi en helig Gud. Vi möter hans härlighet. Och Gud är så pass helig så att Olivia predikar om det. När Mose frågar kan jag få se det och vara med det, sa han, nej, jag ska gå förbi och jag ska gömma dig i en liten skreva i berget och du får bara se ryggen av mig. För annars blir du mos. Eller du överlever inte. Så pass han är hög helig. En hög helig Gud. Och det är ju helt fantastiskt att vi kan komma nära. Och när vi kommer nära hans helighet så väcker det en förundran. Och han får sin rättmätiga plats i vårt liv. Han är Gud. Och jag är inte. Och man vill bara lovprisa honom. Man vill ära honom. Han är så ren. Han är så ren. Så när vi kommer nära honom så uppenbaras också när vi har lite synd och saker på oss som inte kanske behagar. För Gud och synd, det går bara som inte ihop. Men han är ju som så snäll och god så att det blir uppenbarat på ett kärleksfullt sätt. Men då får vi också en längtan att vända om från det där. Och det blir väldigt jobbigt om vi ska försöka göra oss själv heliga. Då han säger, var helig som jag är helig. Ja, men hur gör man det? Ska jag ta mig i kragen eller vad ska jag göra? Ja, man kan försöka ett tag, men det är svårt. Det går inte. Det går inte. Men när vi kommer nära honom så hjälper han oss att helgas. Han hjälper oss att renas. Han visar, hej, det här gillar jag inte så mycket. Och så ger han den heliga andes kraft att säga ifrån och vända om från det där. Och i det här så formas på något sätt också hans vilja i oss. Vi vill vara rena. Vi vill göra som han. Hans hjärta formar vårt hjärta. Så att hans drömmar blir våra drömmar. Hans vilja blir mer och mer vår vilja. All right. Det tredje som händer när vi kommer i hans närhet är att det blir en frukt. Johannes 15:4-5 säger, där säger Jesus så här, förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Och om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Men utan mig kan ni inget göra. Jag tror att vi alla vill bära frukt. Vi vill alla på något sätt med våra liv få bygga Guds rike. Göra någonting för Jesus när vi älskar honom. Och han säger, ja, vi ber ju om det. Och använd mig. Kan jag få göra något för dig Jesus? Och det är som att han bara säger, yeah, kom lite närmare. Så jag får säga något åt dig, så jag får forma ditt hjärta. Så jag kan använda dig. Stanna lite längre hos mig. Han vill forma oss. Och frukt kommer ju utan ansträngning. När vi kontinuerligt lever och blir kvar i den här relationen. Då växer frukt fram av sig själv. Ja, det är ganska mäktigt på något sätt. Och han vill öppna nya dörrar för oss. Han vill leda oss in på lite nya uppgifter när vi har harvat på i ett och samma. Och ibland ber vi bara om det. Men Gud, gör någonting nytt. Och då är det som bara han skulle viska, kom lite närmare. Kom lite närmare. Låt mig forma ditt hjärta. Låt mig fylla dig med ny smörjelse, med någonting nytt. Och vi får gå i förutberedda gärningarna. Han har förberett någonting i hans timing. Sen ger han ju också vila och frid. Och det tycker jag är väldigt viktigt att på något sätt säga. I Johannes 14:27 säger han, min frid ger jag er. Lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det här som världen ger. Världen är på jakt efter frid. Alla vill ha lugn och ro. Det är ett sånt tempo i den här världen så människor vill ha lugn och ro. Och Jesus själv är fridsfursten. Ja, när vi kommer nära fridsfursten, då får vi frid i vårt innersta. Det är hos honom man får vila. Han vill ta bort all börda. Han säger bara, hej, sätt den här vid mina fötter. Och vi ska gå in i punkt 3. Kampen om vår tid. Varför är det så svårt att finna den här tiden för Jesus? Och jag tror det handlar om distraktion. Alltså det är det största hotet mot vår tillväxt, mot vårt lärjungaskap, mot att få närhet med Gud. Vi är så väldigt distraherade. Det finns 1000 saker som tävlar om vår uppmärksamhet varje dag. Och vårt liv fylls av livets brus, av tempo, skärmar och lättillgänglig underhållning som bara matar oss. Snabba kickar. Vi är upptagna av konsumtion och av prestation. Och tempo är så högt här i världen. Och det finns så många nyheter, som Anders sa förra söndagen. Han har lite skapat av nyheterna, för det blir för mycket helt enkelt. Men det finns så mycket nyheter, så mycket åsikter och en massa information. Alltså vi blir överinformerade via social media och allt som finns att ta del av. Allt går så fort. Vi vet direkt om det händer någonting i Afrika, så då vet vi det här ganska fort. På några timmar. Så var det inte förr. Och jag tror den här tiden som vi lever i nu är väldigt... Det skapar stress. Som är värd, den här, det är liksom typ en folksjukdom idag. Stress. Själen blir väldigt splittrad av det här, den här överinformationen. Den blir rastlös. Och arbetar på högvarv. Och det leder till utbrändhet lätt. Men vår ande som är på nytt född, den längtar hela tiden efter Gud. Hela tiden. Men själen får sånt rum när den bara äter och matar oss med alla snabba kickar. Och när vi blir liksom trötta, då är det lätt för den onde, för djävulen, att komma. Han ser när vi är trötta. Och vi har ingen motståndskraft, för vi är så slut. Då kommer han och trycker på alla knappar som han vet. Våra svagheter. Och ger oss dåligt samvete. Och fyller vårt liv med så mycket buzz. Så mycket liv. Så mycket grejer. Och kravlistan blir liksom så hög. Och han gnider sina händer och bara tänker, yes! Men han är så upptagen så att det är kanon. Han vill att vi ska misslyckas med den här relationen med Gud. Han vill inte att vi ska klara av det, för han gjorde inte det själv. Så han gör allt han kan för att Guds barn inte ska kunna ha en relation med sin fader. Nå, vi behöver inte vara rädda för han, men han finns ju. Och vi ska se på de kända systrarna Maria och Marta. I Lukas 10, 38-42. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att köta allting själv? Säg nu åt henne att hjälpa mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. En spännande historia där det blir gäster i huset och Marta går på högvarv. Det är hennes hem och hon vill bjuda upp till det bästa. Medan Maria, som egentligen, hon är kvinna i det här huset, hon borde verkligen hjälpa till. Men hon bryter på något sätt också normen och bara sätter sig ner vid Jesu fötter. Men Jesus ger henne cred för det och säger att hon har valt någonting gott. Så trots allt som ska göras så säger Jesus, det är inte så viktigt. Det viktiga är att sätta sig ner vid mina fötter och ta del av mig. Marta var så upptagen med plikt så hon glömde att älska Jesus på det sättet. Och jag tänker att vi kan lätt bli sådana här. Lite offer. Hon var ju jätteknäckt. Jag undrar vad hon tänkte när hon såg Maria som satt där. Och blev lite ett offer i hela spelet. Oh, här ska man hålla på själv. Och det kan ju drabba oss när vi kämpar på. Men jag tror Gud vill på något sätt. Jag tror att en kärlek och en iver att göra saker kommer i hans närvaro. Och det blir en glädje att göra istället för plikt. Det är liksom som att gemenskapen kommer före uppdraget. Gemenskap först, uppdraget sen. Så det kristna livet kan ju bli en press att leverera. Och sen ska man klämma in tid med honom också. Det kan bli en väldig press. Men Jesus tror jag säger, amen, kom hit nu istället. Pusta ut, sätt dig ner hos mig och ge de där bördorna till mig. Du kan ge allt det där till mig. Så vi behöver inte informera honom. Da, you know this. Det här och det här och det här och det här. Utan vi behöver bara ge dem till honom. Så Jesus säger, förbli i mig. Han säger inte, prestera lite mera nu. Du kan lite bättre, ta i lite hårdare. Gör lite mer. Bygg något stort i mig. Något fantastiskt. Så att människor ser vad du gör. Imponera nu. Riktigt hårt. Och ta i ända från skorna. När han säger, hej, förbli hos mig. Bli kvar hos mig. Kom till mig. All right. Hur stannar vi kvar i den här närvaron? Ja, jag tänker ju att där har vi alla lite olika erfarenhet. Vi kan göra många olika saker. Och det vore ju kanske ett riktigt härligt topic att ha, ett ämne att ha vid kaféborden. Ja, men hur närmar du dig Gud? Vad har funkat för dig? Det tycker jag vi kan diskutera. Jag har tagit bara några stycken här. För att stanna kvar hos Jesus, det är ju på ett sätt väldigt lätt. Han har ju gjort det lätt, men det är ändå inte superenkelt. Men jag tror på det här att stanna upp. Vi måste stanna upp när vi lever i den här världen och boka en tid, ta tid med Herren. Bryta liksom nytt rum för han. Det måste tas den här tiden och man måste bestämma sig. Om man vill se någonting nytt måste man bestämma sig för någonting nytt och börja någonstans. Och prioritera som Maria gjorde. Min man och jag började be i företaget 2019 varje måndag morgon en halvtimme. Mellan 7:30 och 8:00. Och där höll vi på med ett tag. Och sen en annan arbetsdag tänkte, varför går vi inte ner nu och ber? När det var torsdag. Ja men vi går ner och ber. Och det ena gav det andra. Till sist började vi när vi var hemma. Vi vaknade ju ändå på samma ställe. Så tänkte vi, ja men varför går vi inte ner och ber nu? Och så bara växte, från den ena så växte det till den andra. Och till sist så bad vi varje dag. Och det blev en sån väldig nöd. Jag tror Gud visste vad han gjorde. För vi fick sån nöd i företaget. Så vi vågade knappt gå till jobbet utan att be först. Men jag är så tacksam till Gud att han initierat. Tom bara tog det där initiativet. Låt oss be varje måndag morgon. Och sen bara växte det. Och alltså det var en sån liten grej. Det var en sån liten sak att bestämma sig för. Men Gud hade planerat någonting större. Och till sist, när krisen blev total, 1 oktober 2023, när vi bara sa, nu orkar vi inte med det här. Då kom Gud på ett mäktigt sätt och bara upprättade oss med kärlek och tog bort den där sorgedräkten på något sätt. pressen från oss, modlösheten, och bara fyllde oss i vår bönekammare med glädje. Och jag är så tacksam till att, tänk om jag hade missat det här. Tänk om inte jag hade varit där den där lördag morgonen hos Gud. Då hade han inte kunnat komma med den där kraften. För det tar ibland en liten stund. Så jag tror, jag skulle bara vilja uppmuntra oss att börja boka den där tiden. Ta en liten tid. Något smått. Och förringa inte den lilla ringa begynnelsens dag. Utan bara bestäm någonting. Och du kanske sitter här och säger, men jag ber ju redan jättemycket. Vet du, jag tror Gud vill ta dig djupare. Hans djup tar aldrig slut. Det finns mer för var och en av oss. Och att gå avskilt, att stänga den där dörren, tror jag är väldigt viktigt. Som Jesus också gjorde. Han höll på dagarna i ända. Det var så mycket folk som ville bara komma till honom. Och han, jag tänker att han måste ju ha varit helt slut när kvällen kom. Och då gick han och sova. För att han var trött. Men på morgonen, tidigt på morgonen, så steg han upp. Och så gick han avskilt och tog tid med Gud för att få kraft för den dagen. Och jag tänker att när han behöver det, så tänker jag, jag behöver det lite mer på något sätt. Och jag tror det är faktiskt någonting härligt med detta morgonen. Det finns någonting i det här. David sa också i psalm 63, tidigt om morgonen söker jag dig. När vi är pigga. Överlåter vår dag till honom. Och sen tänker jag att ju mer av ordet, Guds ord vi läser, desto mer ökar närvaron i vårt liv av Gud. För Jesus är ordet. Där lär vi känna honom på ett fantastiskt sätt. Och ordet är levande och verksamt, så det gör någonting med oss. Det väcker vårt hjärta. Det väcker vår längtan efter mer av honom. När vi lär känna honom på det sättet. Så jag tror på det här som står lite i bibelläsningsplanen. Inte så långt ord. Men vad betyder det här? Marinera på det. Läs det många gånger. Låt det fästa sig i själen. För går det lite undan så hinner din själen uppfatta. Vad var det du läste just? Men läser vi det om och om igen och tänker på det och låter det marineras, så hinner själen med. Den som är så där rastlös och bara vill att det ska gå undan. Men om den får hinna med att äta av ordet, så blir vi förvandlade. Ja, men sen är det lite små saker där. Lovsång och andakter. När vi steg upp på många morgnar så var vi jättetrötta. Vi var så trötta. Så man tänkte, hur ska man få gå den här motorn här nu? Men då lyssnade vi på en inspelad. Det fanns en sån här församling som hade 5 minuters morgonandakter. Då lyssnade vi på den och sen bara så var vi som på gång. Och fick en stund i bön. Så det var ett litet tips som jag ville ha. Man kan lyssna på något när det blir svårt. All right. Vi ska avsluta den här predikan. I Uppenbarelseboken 3:20 säger Jesus. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Alltså det här att han vill hålla måltid med oss säger att han vill inte ha en flyktig relation. Han vill inte att vi ska hoppa av och det verkar som att han vill att vi sätter oss ner och äter tillsammans, talar tillsammans. Det är ett dukat bord. Och jag upplever på något sätt att många längtar efter mer av Gud. Och jag hoppas att den här lilla predikan nu ska bara inspirera oss alla att ta lite nya steg. Och kanske det inte är så svårt eller enklare än vi tror. Inte att vi behöver ta i lite mer, utan kanske bara öppna vårt hjärta och gensvara på det ord som Jesus säger om rätt bön. Kom till mig, gå in i din kammare, stäng din dörr och bli kvar hos mig. Vi ska nu lyssna på en sång här innan vi går in i nattvard.